Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Välkomna till ett nytt poddavsnitt. Idag så ska jag prata med en person som är journalist och författare. Hon har bevakat frågan om risken med trådlös kommunikation och mobilstrålning sedan 2002. Och hon har också skrivit ett par böcker i detta ämnet. 2012 så grundade hon Strålskyddsstiftelsen som hon idag är ordförande för. Och hon har varit med i debatter i radio och tv och håller även föredrag om strålningens risker. 2007 fick hon Owe Thörnqvist miljöpris och 2011 fick hon Provokas pris för årets viktigaste provokation i syfte att förändra samhället till det bättre. Välkommen Mona Nilsson.
Tack så mycket.
Var det en okej intro?
Ja, det låter väl ganska bra.
Det låter bra. Du kan väl berätta lite kort om vem du är och hur du blir intresserad av det här strålning och kanske bara nämna vad Strålskyddsstiftelsen är för något.
Ja, jag är alltså ordförande för Strålskyddsstiftelsen som jag var med och grundade 2012. Och innan det så verkade jag som frilansjournalist och specialiserade mig på den här frågan, den här viktiga miljö- och hälsofrågan om hälsorisker med strålning från trådlös teknik i första hand. Och jag är författare till två böcker. Från början så har jag en utbildning som civilekonom med internationell inriktning. Och jag har även studerat miljöfrågor på Stockholms och Uppsala universitet. Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor ska få veta sanningen om riskerna. Och bakgrunden till att Strålskyddsstiftelsen bildades är att myndigheterna inte gör det de påstår att de gör och att de sviker sitt uppdrag, sitt ursprungliga uppdrag som borde vara att skydda människor mot risker med den här strålningen, se till att ingen skadas och verka förebyggande. Det gör de inte, utan det är det uppdrag som Strålskyddsstiftelsen nu då istället försöker fullgöra med små resurser. Vi informerar alltså om risker med strålningen. Vi, framförallt från trådlös teknik, har vi fokuserat mycket på. Det innebär alltså från risker från mobilmaster, mobiltelefoner, trådlösa nätverk, det vill säga wifi, bluetooth med mera. Vi följer forskningen och vi har kontakt med forskare över hela världen. Vi ger också råd om hur man kan minska riskerna och vi verkar för att människor ska skyddas bättre genom bättre regelverk. Vi har ett enormt slappt regelverk när det gäller strålningsrisker på den här frågan och det beror på att det här regelverket det gynnar en väldigt inflytelserik och mäktig industri med Ericsson i spetsen, Telia, Apple med mera, det vill säga bland världens vinstrikaste företag idag.
Mm. Ja, det låter bra. Jag får sån här kusliga vibrationer till jag håller på att fördjupa mig i vacciner och läkemedelsindustrin och så. Det finns så mycket ska vi säga, kusliga paralleller med det här att riskerna kommer aldrig ut utan det är producenterna själva som står för informationen egentligen. Men vi ska gå rätt in i det här med gränsvärden. Du pratar på att ni har också kontakt med andra länder och andra forskare. Så vad jag har förstått så har länder olika gränsvärden. Vissa länder, till exempel Ryssland, tror jag hade väldigt mycket kraftigare gränsvärden än vad vi i Sverige har. Kan du nämna lite om det?
Ja, det är så att i forna Östeuropa, inom Sovjetunionen, så hade man sedan lång tid, sedan 50-60 år tillbaka, känner de om de skadliga effekterna av mikrovågstrålning som alltså sänds ut av mobilbasstationer, mobilmaster, mobiltelefoner, wifi-routrar med mera. Man forskade en hel del på detta och observerade att den här strålningen påverkade oss på ett negativt sätt på många sätt, bland annat och framförallt genom att påverka det centrala nervsystemets funktion, vilket yttrade sig i att människor som arbetade och som på 60-talet var exponerade för höga nivåer av mikrovågor, de uppvisade en symptombild som man kallade för mikrovågssyndromet. Och det består då av sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, illamående, depression, svårt att tänka klart, försämrat minne, påverkan på sköldkörteln med mera. Och hjärtarytmier, påverkan på hjärtat också. Och det ledde då, och även de djurförsök man gjorde, det ledde till att man redan på 1960- och 70-talet hade ett gränsvärde i Ryssland som är 100 gånger lägre än det vi fortfarande idag har i Sverige och många västländer. Och anledningen till att man inte accepterat det här gränsvärdet i Sverige och andra västländer, det är den här telekomindustrins inflytande i kombination med att det här gränsvärdet passade också den militärindustriella komplexets behov och önskemål. Det vill säga, det var från början det här gränsvärdet vi har i Sverige, det är byggt på en paradigm, en föreställning att strålningen kan bara vara skadlig om den är så intensiv att vi blir uppvärmda med 1 grad. Och det sker då vid sådana intensiteter inom 30 minuter. Och det är den föreställningen som etablerades av den amerikanska militären på 50-talet och som de har försvarat med näbbar och klor för att de ska kunna använda sin radar och militära teknik fullt ut utan att behöva vidta kostsamma åtgärder och begränsa radar och militär tekniks prestationsförmåga. Det är det gränsvärde, den föreställning som fortfarande gäller i vårt gränsvärde i Sverige idag. Det vill säga, vi har bara ett skydd mot omedelbara uppvärmningseffekter. Mm. Vilket är alltså ett djupt föråldrat gränsvärde, för att vi vet att människor skadas. Man har sett på forskning i celler, på djur, att man får skadliga effekter vid nivåer som är långt, långt här under. Det vill säga som är tiotusentals gånger lägre än det gränsvärde som myndigheterna påstår skulle skydda oss mot alla visade effekter. Vilket är falskt.
Mm. Jaha, ja, det är otroligt egentligen. Varför Sverige då inte hänger med så att säga. Du har varit inne och berört riskerna. Jag har här skrivit vävnadsskador, hudskador, ögon, DNA, cancer, Alzheimer, ALS. Kan du säga mer om det här med riskerna för strålning?
Ja, det är fortfarande så att påverkan på det centrala nervsystemet och hjärnans funktion är en av de mest frekventa effekterna. Och det är det som yttrar sig då, att människor får vad man brukar kalla, vi har ju alla hört talas om att den psykiska ohälsan ökar så mycket i alla åldersgrupper, inklusive bland barn. Och att sömnsvårigheter är ju närmast en epidemi i Sverige idag. Och det är precis de förväntade effekter man kan se. Man kan förvänta sig när vi massexponerar svenska folket för en ökande mängd av den här mikrovågstrålningen. Därför att man vet sedan lång tid att strålningen orsakar sömnsvårigheter, huvudvärk, utmattning, psykisk ohälsa i form av depression och ångest, koncentrationssvårigheter, minnesproblem med mera. Så det är en av betydande effekterna. Sedan så har vi då tyvärr att strålningen också orsakar cancer, vilket allt mer forskning har visat under de senaste åren. Forskare är allt mer överens, alltså de forskare som inte är bundna till eller har bindningar till telekomindustrin. De är allt mer överens om att strålningen orsakar cancer och borde klassas som lika cancerogen som asbest och dioxin med mera, tobak. Och sedan har vi de här långsiktiga allvarliga skadorna på hjärnan som då enligt djurförsök skulle kunna då visa sig i förhöjd risk för Alzheimers, ALS och andra svåra neurologiska sjukdomar. Dessutom har vi ju risk för ögonskador, det vill säga grå starr, möjligen grön starr också. Mm. Vi har DNA-skador på spermier och skadad spermiefunktion, det vill säga att det kan orsaka försämrad fertilitet. Framförallt har vi ju då upprepad forskning, över 50 studier som visar att strålningen orsakar DNA-skador, vilket myndigheterna fortsatt idag påstår inte kan. Den här strålningen kan åstadkomma. Vi har 200 studier som allihopa visar att strålningen orsakar oxidativ stress i våra celler. Och det är ju också en effekt som man är allt mer överens om är en mekanism bakom många olika sjukdomar.
Mm.
Så att forskningen är, de som går in på vår webbsida www.strålskyddsstiftelsen.se och börjar titta igenom den forskningslista vi har lagt upp, kommer ju bli förbluffade över den stora mängd forskning som visar skadliga effekter och som myndigheterna och telekombolagen och regeringen fortsatt idag förnekar skulle ha visats.
Mm. Ja, det är kusligt.
Ja.
Jag har skrivit upp två grupper här kan man säga. Det ena är barn och det andra är äldre, kanske många äldre också med dåligt immunförsvar. Jag tänker också på, vi kanske kommer tillbaka till kopplingen till corona, men idag så säger man ju att människor med, alltså de som råkar illa ut idag är ju människor med dåligt immunförsvar. Och vad jag förstår så gör ju inte direkt den här strålningen att vårt immunförsvar direkt blir bättre. Så har du några tankar om kring det här med äldre sjuka människor och barn? Är de extra känsliga till exempel?
Ja, både barn och äldre är ju extra känsliga. Vi har ju arbetat mycket med att informera om de särskilda riskerna för barn. Eftersom det är särskilt upprörande med barnen, eftersom barnen är beroende av vuxenvärlden. Att vuxenvärlden försvarar och skyddar dem. Och där tycker jag man har svikit barnen väldigt mycket. Barn, på grund av sina mindre kroppskonstitution och andra faktorer som gäller barn, är känsligare för strålningen. De absorberar upp till 10 gånger mer strålning när de använder en mobiltelefon. Och dessutom så har ju barnet ett nervsystem som utvecklas hela tiden och som därför är extra känsligt för skadlig påverkan. För det kan störa utvecklingen. Och det nervsystemet utvecklas ju ända fram till 25 års ålder har man kommit fram till under senare tid. Och sen har de ett olika känsliga fönster av utveckling då de också är särskilt känsliga. Sedan är ju förstås foster extra känsliga. Det vet vi ju sedan många andra faktorer. Det är därför man inte ska röka när man är gravid och undvika andra saker, kemikalier med mera, när man är gravid. Och på samma sätt så borde man ju undvika att använda mobiltelefon och undvika att använda wifi och annan och skydda sig, verkligen på sin exponering när man är gravid, eftersom det då kan leda till skadad fosterutveckling.
Yes.
Och tyvärr är det ju så att vår strålsäkerhetsmyndighet, de påstår ju att det finns överhuvudtaget inga risker alls för fostret. De har ju till och med påstått något så dumt som att strålningen studsar mot mammans bukvägg. Vilket är ju extremt korkat eftersom strålningen nu tränger igenom betong och byggnadsmaterial med mera. Och de vill alltså göra gällande att strålningen skulle inte tränga igenom en mammas bukvägg, hon var inte fostret. Vilket säger sig självt, det är lite signifikativt för den här myndigheten att de ger ifrån sig en rad uppenbart väldigt dumma påståenden.
Mm.
Äldre är förstås också känsligare. De är ju känsliga för många andra faktorer och där är ju väldigt tragiskt också att man inför den här tekniken wifi med mera inom äldreboende.
Yes.
Därför att jag misstänker att det leder till en förtida död och skadar dem. Tidigare lagda Alzheimers, demens med mera.
Yes. Mm.
Sedan har vi ju även människor som redan är så att säga känsliga för kemikalier eller som har, vi har ju väldigt många som har blivit väldigt känsliga för den här strålningen som har haft problem med amalgam, som har haft mycket amalgamfyllningar och haft redan alltså en kvicksilverbelastning från amalgam. Och det kan gälla även exponering från andra kemikalier. Då har man förstås då att kroppen är redan belastad av de här kemikalierna och att den här strålningen då kan förstärka och förvärra den känsligheten och de som så här, samverkar och gör att det är väldigt många som har utvecklat hög känslighet för strålningen som redan har en amalgambelastning i bakgrunden.
Mm. Just. Så det är saker som kan göra att man är extra känslig.
Absolut. Mm. Eller exponering för andra gifter.
Mm.
Vilket belastar ju då kroppens motståndskraft mot den här strålningen. Vi ska komma ihåg att våra kroppar har överhuvudtaget inte något försvar mot den här formen av strålning som dessutom är pulsad, vilket gör det ännu värre. Vilket ryssarna och de östeuropeiska forskarna beskrev. Alltså den här strålningen är skadlig för människor, särskilt om den är pulserad.
Mm.
Det är ingen jämn strålningssignal, utan den är modulerad och pulserad. Och det kan vara många olika frekvenser inbäddade i alltså mobilsignalen.
Just. Mm. Jag har skrivit, du har redan nämnt det här med ekonomiska krafter och jag har det som en rubrik här. Jag har en fundering, som jag nämnde, jag har ju fördjupat mig lite grann i läkemedelsindustrin och vaccinationsindustrin. Och jag förstår ju att det finns ekonomiska krafter bakom det och också här. Men en sak som jag inte förstår det är hur våra säga, myndigheter och alla våra politiker, finns det ingen där som reagerar? Alla kan inte vara korrumperade, tänkte jag. Hur ser du på det?
Det har väl gjorts försök till att reagera från enskilda riksdagsledamöter.
Mm.
Men enligt den feedback och de signaler vi har fått tillbaka, det är ju att de riksdagsledamöterna blir mer eller mindre mobbade eller får knäpp på fingrarna och blir tillsagda att lägga av och inte jobba med den här frågan. Vi har inte det demokratiska system som många människor tror, utan riksdagsledamöter är vad jag upplever som i många fall, de vågar inte. Eller så har de låtit sig, jag misstänker att det finns korruption med i spelet. Vi har ju att göra med en industri som i flera fall har bevisligen hamnat i mycket stora korruptionshärvor. Som har en företagskultur där man ägnar sig åt omfattande korruption.
Mm.
Det gäller både Telia och Ericsson. Man ska ha det i åtanke. Ericsson har ju fått böta miljardbelopp i USA på grund av att man har ägnat sig åt det. Och de fall man har uppdagat skulle ju kunna vara bara toppen på isberget.
Mm. Ja, det är kusligt. Många av dem jag följer i olika ämnen är ofta pensionärer och de säger själva att det är först när man blir pensionär som man vågar säga vad man tycker. Alltså är du forskare eller läkare eller något annat och är mitt i en arbetskarriär så som du var inne på det, så vågar man inte ens reagera för att man är rädd för att mista jobbet eller bli motarbetad på olika sätt. Så det är kuslig utveckling. Jag har skrivit lite lyssnarfrågor här. Jag har bett lyssnarna komma med lite funderingar och frågor. Och det första som vi väl inte tog upp i början här, det är en fundering om 5G är liksom starkare än det vi har idag, om man säger 4G kanske och wifi och bluetooth och sånt där. Är 5G liksom ett snäpp värre?
Ja,
är det så?
Ja, utan tvekan så kommer 5G på grund av att man vill föra över mycket mer information mycket snabbare. Så kommer 5G att sända väldigt intensiva strålningspulser. Nu är det så att industrin vill ju gärna göra gällande och även myndigheterna att det blir ingen ökning, ingen nämnvärd ökning. Men tittar man på Ericssons egen presentation vid ett möte från december 2018 så säger de ju att de kan inte bygga ut 5G i länder som har 100 gånger lägre gränsvärden än i Sverige, det vill säga jämförelsevis med Ryssland, står på 100 000 mikrowatt. De kan inte göra det därför att man kommer att överskrida gränsvärdet inom 100 meter från en basstation som sitter på ett tak på en fastighet i en stad. Och det har man alltså kunnat göra med 4G. Man har alltså kunnat innehålla det innan med 4G och 3G. Men det kan man inte längre med 5G då. Utan nu lobbar man på då länder för att de ska höja sina gränsvärden. De som har lägre än Sverige. De som har lite bättre skydd för invånarna än Sverige. Typ Schweiz, Belgien, Italien med flera. Och i Italien, i Belgien så har man böjt sig för denna lobbying. Och man har försämrat och höjt skyddet och höjt gränsvärdet 5,5 gånger. För att man ska kunna bygga ut 5G. Man har alltså höjt från 100 000 till 550 000. Och riktigt situationen i Italien har jag inte riktigt koll på. Men i Schweiz så har man också lobbat för. Och enligt uppgift så har man lobbat för att man skulle höja det från. Alltså till över. Schweiz har alltså haft ett betydligt lägre gränsvärde. För en samlad exponering för GSM 900. Och för 3G, 4G så har man haft ett gränsvärde som är 66 000 mikrowatt. Och det ska jämföras med det gränsvärde vi har i Sverige som är 10 miljoner.
Herregud.
Men och industrin ville att man skulle höja det schweiziska till ungefär nästan 20 gånger till över 1 miljon. Men det har den, eftersom det finns en stor opposition mot 5G i Schweiz. Över hälften av befolkningen är motståndare, så har faktiskt regeringen så sent som förra veckan beslutat sig för att inte ändra sina gränsvärden. Utan man behåller det här sammanlagda då på 66 000 mikrowatt. Vilket gör att det kommer bli svårt att bygga ut 5G fullt ut i Schweiz.
Hade inte Schweiz också stoppat utbildningen eller utbyggnaden?
Nej, inte Schweiz, utan det är kantoner, alltså självständiga regionerna.
Okay. Några.
Genève har beslutat, Genèves lokala parlament har beslutat att införa moratorium för 4G plus och 5G i 3 år. Och det gjorde de för en månad sedan.
Ja,
spännande. Får inte sätta upp fler 5G-antenner i Genève.
Är det inte, du var inne på det här med att 5G då är starkare, men jag har också läst att egentligen är 5G svagare, men det gör också att man måste ha fler apparater och tätare. Kan det stämma? Eller basstationer?
Nej, 5G är inte svagare.
Det är inte så?
Nej, utan det är att 5G kommer att sända på, dels kommer man att sända i 3 GHz-området. Men sedan kommer man även att sända på mycket högre frekvenser, det vill säga mellan 25 och 27 gigahertz.
Mm.
Vilket är extremt högt. Jag menar, idag har man på 4G 2,6 gigahertz och Wi-Fi ligger på 2,4. 26 gigahertz är väldigt, väldigt höga frekvenser, det vill säga ett väldigt stort antal svängningar med hög energi i strålen, om man säger det. I strålningen. Men och det innebär de högre frekvenserna tränger inte igenom material lika lätt som de andra. Det vilket innebär att de måste ha basstationer mycket tätare, träd och sånt dämpar väldigt mycket och så.
Yes. En lyssnare undrar här hur 5G är utbyggt i Sverige. Var det utbyggt och om och hur mycket är utbyggt?
Nej, vi vet inte faktiskt.
Nej.
Myndigheterna är inte så transparenta. Industrin är verkligen inte transparent. Men det vi vet är att strålningen har ökat massivt den sista tiden. Vi talar om kanske 10 gånger ökning. Många människor mår idag fruktansvärt dåligt på grund av förhöjd strålning. Och vi mäter upp extremt höga nivåer. I flera fall över de nivåer, det gamla ryska gränsvärdet eller det här gränsvärdet på 100 000 mikrowatt mäter vi upp på många platser nu. Och människor mår förstås jättedåligt. För vi vet att riskerna med strålningen ökar från och vid långvarig exponering ökar från och med 100 mikrowatt.
Mm.
Och vi mäter upp nu i många, många hem 10, 20 000 mikrowatt, i flera fall på balkonger, flera hundratusen mikrowatt. Så människor mår mycket dåligt.
Mm.
Officiellt så har vi inget 5G i Sverige, men flera operatörer, bland annat Telia och Hi3G, de har tillstånd för att använda 5G-frekvensen 3,5.
Mm.
Och den är teknikneutral, det tillståndet. Så att man skulle kunna tänka att de kan sända 5G.
Mm.
Men officiellt så ska ju 5G byggas ut efter november då man ska ha auktion hos Post- och telestyrelsen.
Mm. Just. Jag tror det var på er hemsida där, bara för några minuter sedan, att när man drog igång 5G på taket på Telenors eget huvudkontor i Oslo, så började folk att få huvudvärk i byggnaderna där.
Ja.
Så det låter ju...
Det är helt förväntat, och vi har ju också fått rapporter från där man har testat 5G i Sverige, bland annat Sundsvall. Att människor får de här typiska symptomen på exponering för mikrovågstrålning. Det vill säga tinnitus är ju till ett vanligt symptom, sömnsvårigheter, huvudvärk, migrän, tryck över huvudet, tryck över bröstet, hjärtproblem. Ett symptom som har börjat komma upp och blir väldigt vanligt den senaste tiden, det är andningsproblem.
Jaha. Då kan vi ju koppla. Jag har fått också frågan här om du har några tankar. Det är lite konspiration kanske, men det här med 5G kopplat till Wuhan, där det tydligen finns mängder med master och coronaviruset överhuvudtaget. Har du några tankar kring det?
Nej, men det vi vet är ju att 5G är väldigt... Det sänker ju dig. Det sänker ditt immunförsvar. Så det är klart, har du ett virus, ett elakt virus som vandrar samtidigt, så är ju den här kombinationen inte alls bra. Det kan ju försvaga dig och göra dig mer mottaglig för att ditt immunförsvar ska kunna arbeta mot och jobba med viruset som det ska. Utan det är ju ganska logiskt. Precis som man har ju också kommit fram till att luftföroreningar försämrar ju då chanserna att stå emot virus och ökar då mottagligheten för att utveckla då värre symptom på grund av viruset.
Okay.
Så det är väl lite så. Sen är det ju väldigt svårt för mig att uttala mig om situationen i Wuhan. Det är väldigt svårt att ha riktig koll på. Det finns väldigt mycket motstridiga uppgifter, men tveklöst har man ju byggt ut 5G massivt där.
Just. Läste du förresten, det stod ju i stora norska tidningar här om Trondheim, att där hade de dratt igång en massa 5G, och i en av skolorna där så blev 300 elever, har jag för mig, av 800 fick samtidigt influensa, inte corona då, men någon form av influensa, så de var hemma från skolan. Är det något du har sett?
Nej, jag har inte sett just den uppgiften, men däremot så har vi ju fått rapporter från andra föräldrar och människor om att när man exponeras för exempelvis wifi eller så är barnen mer sjuka, de har ofta feber, förkylningar etc. Och sedan när föräldern har bytt skola så har de här besvären försvunnit.
Mm.
Så att barnen har blivit friskare. All den här mikrovågstrålningen med sina pulser försämrar ju så att säga hälsoläget för väldigt många.
Mm.
Oavsett om det yttrar sig i beteendeförändringar, stressrelaterat beteende eller om det yttrar sig i koncentrations- och minnesproblem eller om det yttrar sig i sömnsvårigheter, huvudvärk med mera.
Mm.
Så det är klart, det är ju en belastning på kroppen.
Mm.
Det är absolut inte bra.
Nej. Det hoppas jag lyssnarna har förstått också, och jag har förstått det också nu. Jag tänkte att vi skulle börja smått avrunda intervjun, men det som är kanske intressantast av allt för lyssnarna, det är ju nu vad du har för tankar kring vad vi kan göra själva. Dels för att skydda oss själva, men skydda också våra barn så mycket vi kan. Har du några tankar kring vad vi helt praktiskt kan göra? Jag kan säga själv så har vi under de senaste åren så har jag en timer som åtminstone slår av vår router på nätterna. Jag har också nu börjat att stänga den delvis på dagen och jag försöker ha min telefon i flygplansläge så mycket som möjligt. Har du några tankar om det här med vad vi kan göra då för att skydda oss och våra barn?
Ja, absolut. För det första, låt inte barnen använda mobilen fritt utan återgå till fast telefon. Skaffa en fast telefon med sladd. Mm. Mobiler avger mikrovågsstrålning. Upprepad forskning visar att det ökar risken för hjärntumör och cancer. Och att det skadar hjärnan. Vi måste vända den här huvudlösa utvecklingen som är baserad på lögner, att strålningen skulle vara ofarlig. Det är inte sant. Den här tekniken och den här marknaden och alla de här produkterna är marknadsförda med hjälp av lögner. Det stämmer inte att det är ofarligt. Så för att minimera riskerna så bör man minimera sin användning av teknik som avger den här typen av strålning. Och det gör du om du för över information som du med mobiler för över trådlöst. Om du för över den i en kabel eller en sladd.
Mm.
Så att man ska koppla upp sig till internet också utan wifi, utan med kabel. Man ska alltså ha en internetkabel till sin dator. Och så ska man stänga av så mycket trådlösa funktioner man bara kan. Och sedan idag är det allt viktigare att man köper och investerar i en strålningsmätare som kan mäta strålningen, därför att strålningen från mobilmasterna och basstationerna ökar så massivt nu att det gäller att ha kontroll. Och har man förhöjda nivåer då bör man ju förstås protestera och informera grannar om man har fått upp en mobilmast eller en basstation i närheten. Man kan ju då eventuellt vidta vissa skärmande åtgärder, det vill säga att man sätter in material i väggar med mera som skärmar av och dämpar strålningen. Sedan måste man ju också, om man bor i lägenheter, ha koll på grannarnas installationer, för att har man otur så ligger man och sover med huvudet mot en vägg där grannen har sin router för wifi på andra sidan. Ja. Då kan man ha jättehöga nivåer av strålning mot huvudet. Sedan måste man ju vara observant om man har de här typiska symptomen, ohälsoproblemen. Man kan inte sova, man har svårt att sova. Man känner sig trött eller stressad utan anledning. Man har ständig huvudvärk, återkommande huvudvärk, migrän. Eller att man har hjärtproblem med mera. Andra symptom som är väldigt vanliga, tinnitus. Barn har vi fått rapporter om får näsblod. Kan ju även vuxna få. Så att alla de här problemen, om man har de här problemen, då bör man fundera på om man har förhöjd strålning i sitt hem. Och det enda sättet att ta reda på det är ju att skaffa en strålningsmätare.
Vad ligger de på, vet du det, ungefär?
Det finns hyfsade mätare från 2000 kronor och uppåt. Det är en allt viktigare investering att göra för att skydda sig idag. Och sedan bör man tänka på att strålningen ska vara så låg som möjligt där man sover. För att det är under sömnen som man ska återhämta sig. Det är väldigt viktigt. Och kroppen ska rensa ut gifter och man ska... De ska... Ja... Som sagt, återhämta sig. Och det är alltså särskilt viktigt att välja en sovplats där det är så lågt som möjligt.
Det låter som man borde investera i en sån.
Ja. Idag finns det ju allt mer produkter. På grund av den här falska föreställningen att strålningen är ofarlig. Så har ju allt fler produkter. Allt ifrån kylskåp till diskmaskiner. Tvättmaskiner med mera inbyggda trådlösa funktioner. Alltså sändare som sänder mikrovågsstrålning. Vilket är fullständigt vansinnigt. Så det kan man ju också ha om man har trådlöst larm. Ska man inte ha. Med mer, man ska inte ha trådlösa hörlurar. iPods strålar jättemycket. Stor varning.
Jag tror jag har sladd till mina.
Ja.
Ja, det är just det här. Det har jag förstått. Alltså, allting som du har nära huvudet som är trådlöst då är såklart en ökad risk också. Väl?
Ja. Man ska aldrig hålla mobilen mot huvudet.
Nej, precis.
Man ska använda högtalarfunktion eller handsfree och helst då med en luftslang sista biten. Och sen finns det då även ett företag som har utvecklat mobilskal som dämpar strålningen från mobiler. Som visar sig allt mer kunna faktiskt begränsa strålningen från mobiltelefoner. Men vår huvudrekommendation är att övergå till fast telefon. Därför att så det är som med allt annat. Ju mer du fortsätter att göda den här industrin, ju mer strålning blir det från basstationerna, ju mer alla bidrar till den här, alla bidrar ju till den här katastrofala utvecklingen med ökat antal basstationer som gör människor svårt sjuka och som ökar deras risk för cancer och Alzheimers med mera. Alla som använder mobiltelefoner och trådlöst uppkopplade datorer mot basstationer, de göder ju den här utvecklingen, de bidrar ju till det. Så genom att välja bort den här tekniken så är det ju ett avståndstagande. Då kan vi alla verka för att nej, vi accepterar inte det här längre. Och sen är det väldigt viktigt att vi alla, att så många som möjligt fortsätter att hjälpa till. När man har förstått det här så berättar man för sin omgivning, sina vänner och bekanta om riskerna och blir en del i den här informationsspridningen för att människor ska få veta sanningen om riskerna. Därför att det är så här att de större medierna, inklusive public service, de censurerar ju information om riskerna. De har ju blivit myndigheternas och telekombolagens och regeringens megafoner istället för att vara deras kritiska granskare.
Ja, det är kusligt. Det känner jag också igen från de andra läkemedelsindustrin och alltihopa där. Så får man ju aldrig de här riskerna via media.
Nej.
Utan man får producenternas syn på det hela.
Och vi som arbetar med den här frågan, vi har ju under senare tid blivit anklagade för att vara ryska troll eller ryska agenter med mera och jobba åt Putin. Vilket ju är extremt löjeväckande.
Kusligt. Jag vet att du ska iväg, så att därför så tackar jag för den här. Det har varit otroligt intressant att prata med dig. Och om nu lyssnarna vill veta mer, är det just på er hemsida som vi ska länka till då?
Ja, man kan läsa mer. Det kan man göra, och man kan även gå in i, det finns två snabbt växande Facebookgrupper. Den ena heter Strålningsupproret och den andra heter Wifi strålning, trådlös teknik, stoppa 5G. Och där kan man gå in och få tips av andra engagerade människor. Det kan vara bra att komplettera vår information med att gå med i de här grupperna.
Då länkar jag till dem också.
Ja, jättefint.
Ja. Tusen tack för att du ställde upp.
Ja, stort tack själv.
Ha det gott.
Tack, hej.
Hej, hej.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.